Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Sing along song, musikvänner, och välkomna tillbaka till Room Service. Jag hade ju egentligen inte tänkt prata om sentida grejer, eller sentida, grejer efter 95. Jag tänkte att den här podden skulle vara en podd som behandlar de åren jag tycker är de mest magiska och de mest spännande, vilket är åren fram till och med 1995. Sen gjorde jag reunion-podden för jag kände ändå att det finns ju någonting där. Det var magiskt att vara med om reunion. Det var magiskt att få se Kiss med smink som man hade drömt och önskat i så många år. Originalsättning, att få se Peter Criss på scen på riktigt, Ace på scen på riktigt. Och låtarna de körde såklart. Sen tänkte jag inte göra så mycket mer efter det utan fortsätta med 1984 och Brighton där de körde I've Had Enough som öppningslåt och sånt som jag tycker om att prata om. Men så är det ju folk som prompt ska hålla på och önska saker, vilket jag ju förvisso har uppmuntrat till, men inte så jävla mycket uppmuntrat till. Som tycker att Psycho Circus borde jag ju beta i. Och det tänkte jag ju, nej. Inte Psycho Circus. Jag minns ju, jag var ju med när den hände. Och turnén var ju inte rolig och tiden har gått och gått ifrån den. Men sen fortsatte ju de ihärdiga människorna och önska och hålla på och tjata och prompt envisas med att det fanns bra grejer. Och sen började jag faktiskt tänka efter själv. Och när jag gjorde det så kan jag faktiskt dra mig till minnes att reunion-magin faktiskt varade lite längre. Den varade fram till den dagen vi stod med Psycho Circus-skivan i handen. Då väldigt mycket bara trillade bort för min del. Samtidigt så har det ju hänt en annan grej på just Psycho Circus-fronten bara för några år sedan som har gjort att en liten personlig re-evaluation kanske är att föredra eller att önska. Så bara för att plisa populasen här som önskar så ihärdigt att jag borde prata om Psycho Circus, så tänkte jag, men vi gör en sån podd då. Jag satt och funderade, har jag något att säga? Kan jag fylla ett avsnitt eller ska jag bara göra en liten film? Det jag har att säga. Och det här kommer att bli precis som vilket palmemord som helst, så kommer jag dela upp det i spår, i tre stycken olika spår. För det är en komplex tid. Jag har ju tidigare jämfört reunion-tiden med Love Gun Alive 2-tiden. Och om man hårdrar det så stämmer ju det. För att då blir Psycho Circus Dynasty en skenbar skiva där eventuellt är någon form av originalmedlem på någon av låtarna. Och sen en turné som lovade mycket men höll väldigt lite. Så att det är kanske inte så fel att, så att säga, knyta ihop säcken. Men bara för innan vi då gör detta och kaffe. Innan vi då ger oss in i detta sentida Kiss, jag hävdar ju att allting efter reunion är sentida Kiss. Det blir inte senare så här, det blir inget, för det finns egentligen inget, för mig så finns det inga kreativa uttryck att prata om. Och det är ju, jag gillar ju att se Kiss som ett kreativt band och att det kommer skiva 10 år efter med fortfarande gamla demos i viss mån. Men där huvudpersonen nu även i studio uppvisar uppenbara brister i sitt gebit. Det tänker jag inte, det vill jag inte prata om. Och monstertiden och därefter vill jag absolut inte prata om. Det finns andra människor som älskar denna tid och som skulle göra mycket bättre poddar än mig. Jag kan säkert vara gäst eller något, eller komma med något lustigt inspel eller sådär. Men det, jag har ingenting i hjärtat om Sonic Boom eller om Monster eller om Alive 35 eller om Rock the Nation eller om Kiss Symphony. Jag vet att det är många av er som har det i sina hjärtan, och jag önskar att ni skulle göra de poddarna, för de skulle jag vilja lyssna på. Man ska vara trogen sig själv. Psycho Circus. Alltså, okej, vi säger så här. Vi är ett band, vi är ett litet rockband, och vi har haft det lite knackligt, och sen så tar vi tillbaka två gamla medlemmar och tar på oss lite eyeliner, och sen går det inte så knackligt, utan sen går det fruktansvärt jäkla dunder mega Avalanche Fighter Deluxe bra i ett helt år. Vad gör vi då? Efter att det här har gått så har... Efter att det har gått så här himla super jätte Burai Fighter Deluxe bra i ett år, så ska vi smida medans hjärnet är varmt, vi ska raka grisen medans farmor är hemma, och vi ska se till att nu ska vi leva verkligen, och in i studio fort som Sören, spela in en skiva. Sen går det ett år och så händer absolut ingenting. Nu hittar jag på och kommer med spill. Det som händer är att medan bandet gör något helt annat än det de borde göra, musik, turné, då kommer det dockor, sängkläder, sovsäckar, golfpeggar. Vänta, vilket år, pratar vi inte om reunion här? Är vi tillbaka till 78-79 nu? Nej, vi är ju inte det. Vad var det de sa på presskonferensen 96? Vi har lärt oss, och det, nu ska det inte bli som sist. We're in it for 1 year, 2 years, whatever it takes to put us back on the map, som Paul sa. Och sen så skulle det hända något annat. Nej. När pengarna kom, när uppmärksamheten kom, så kom samma problem en gång till. People never change. Så när de går av scenen på Finsbury Park i London, jäkla antiklimax-gig, sista gigget på reunion-turnén, den största turné Kiss någonsin har gjort fortfarande, så spelar de i London, en av städerna som de faktiskt inte har varit speciellt populära i. Det var ju mer folk och såg dem 92 än 96 på senaste tiden. Och på en jäkla festival där de inte kan ha hela sin scenshow och all, eller någonting. Det är liksom jätteantiklimax. Jag hade den på video en gång, det här London-gigget. Och man ser på dem, det är en riktigt tradig dag på jobbet, och när den är slut så går de av scenen. Herregud, de inledde turnén med Tiger Stadium, som rent spirituellt, rent känslomässigt var det största gig de hade gjort. Och istället för att hyra Tiger Stadium en gång till, för då hade ju folk åkt en gång till. Alltså, fattar de inte det? Nej, vi tar London, Finsbury Park. Jätteskumt. Och när de går av scenen där, så dröjer det 1 år och 2 månader innan det kommer ett livstecken från bandet igen. Och då menar jag en skiva. Det här är för mig, det är så obegripligt. Alltså de har, smedjan är uppvärmd, pengarna finns hos fansen för första gången, eftersom fansen, det är ju i princip samma fans som på 70-talet, fast med mer pengar för de äldre. De kunde gått in i studion, kunde spelat in en platta på 1,5 månad med vem som helst som producent. Alltså, och så kunde de, 10 låtar, det spelar ju bevisligen inte någon roll hur låtarna lät, för det har vi ju facit på. Utan det var liksom 10 låtar, fort som Sören, och så ut på en turné till årsskiftet, nyårsafton, ny turné, Kiss, nya dräkter eller någonting, jag vet inte. Jag tycker det är så konstigt. Och jag tycker det är ett missbruk av sitt eget arv och av sin egen ekonomiska instinkt faktiskt, så där i efterhand. Nu är det 20 år sedan, så visst, och jag var inte den som beslöt, men jag tycker ändå det är konstigt. Nåväl, vad är det som händer? Ja, hösten 97 så händer ju inte jättemycket. Det börjar ju snackas om någon form av box någonstans här, har jag för mig. Och det kommer ju en box, men det dröjer 4 år, men den är fullständigt värdelös och totalt ointressant och intetsägande för de allra flesta av oss. Så den lämnar vi där. Men det som händer är att de ska ju spela in en skiva. Och de börjar ju prata om det. För prata har de ju alltid varit väldigt, väldigt bra på. Så i januari 98 kliver bandet in i en studio. Och börjar då repa lite. Och med bandet, ja, vilka är då medlemmar i bandet? Det är ju det som har hänt under hösten också. Kiss är tillbaka. Kiss är Paul och Gene, företagsledare, och Ace och Peter, anställda. De anställda tycker inte om ledningens beslut och ledningens ekonomiska vinning, eftersom den inte är lika stor som de anställdas. Trots att de helt frivilligt en gång i tiden har lämnat bandet och helt frivilligt en gång i tiden, inte för jättelänge sedan då i ett fall, faktiskt sålt sin andel för att få in pengar. Så sådär att, ja, nej men jag, här är jag vuxen människa, jag väljer att göra detta. Men visst, man kan säga så här också att utan Peter och Ace så ingen reunion. Det så kan man absolut säga, och det är helt sant och helt riktigt. Men de gick ju icke lottlösa ur reunion. Efter att Peter då hade bott under en bro i början av 90-talet, enligt vissa, så kom han ju faktiskt tillbaks. Rent ekonomiskt så fick han en ny chans. Och detsamma hände med Ace. Problemet var att de ville bli likvärdiga, gissar jag, medlemmar igen. Och det funkar ju inte så. Man kan ju inte ha Paul och Gene till att hålla igång bandet i 20 år eller 15. Och sen bara komma tillbaka som att nej, men jag var ju med och skapade detta. Fast okej, jag var bara med 6 år, sen hoppade jag av. Och sen har ni spelat i 15 år efter mig. Men jag vill ändå ha lika mycket, för jag är likvärdig. Nej, tyvärr. Det fungerar inte så. Och det var ju där problemen började. Samma problem som 79, 80, 81 och 82 där med först Peter och sen Ace. När pengarna kommer in så går vettet ur och så vidare. Fast på den tiden var de ju likvärdiga medlemmar. Men det räckte inte. Och det är samma här. De fick bra betalt för att komma tillbaka till Kiss. De fick jäkligt mycket bättre betalt att spela med Kiss på Tiger Stadium än att spela på valfri klubb Mamakins i Boston, som de gjorde i november 95, Ace och Peter, inför typ 500 betalande. De fick bra mycket mer pengar att ställa sig på Tiger Stadium. Och, gissar jag, ego boost. Så det är synd. Och det är ju där allting börjar. För bandet som går in i studio i januari, det är ju inte ett band, det är ju en samling människor. Och den samlingen såg nog lite olika ut från dag till dag, kan jag tänka mig. Stommen var väl att Paul var med stundtals och Gene var med stundtals. En annan som var med verkar ha varit Kevin Valentine, som nog var med på alla låtar utom möjligtvis en. Och gitarristen Tommy Thayer, som har varit någon form av manager. Jag vet inte riktigt vad hans roll var där. Han höll på att fnatta runt backstage och ha sig. Nej, han jobbar ju för bandet såklart. Men han var ju inte gitarrist i bandet ännu. Men det är ju de som är med i studio. Och det är det som är det sorgliga. För att nu ska de göra den stora återföreningsskivan, comeback-skivan. Och då har de inte med sig bandet som de ska göra comeback med. Och det är ju någonstans här man önskar att okej, vi borde rakat grisen, nu är grisen död, så nu skiter vi i det. Då kunde vi fortsatt på reunion-turnén. Varför göra det här skenbart, gud vad vi är tillbaka och bästa vänner-grejen? Det är den som idag känns bara, ni skulle bara lyssna på det här. Det ligger en radiointervju på YouTube, som är gjord då i samband med att plattan släpptes. Den är en halvtimme lång eller någonting. Och Ace berättar om hur han utvecklats på nya skivan. Och så, det är så manusskrivet och det är så fake. Så det kryper i öronen på mig. Och det är jättesorgligt. För jag vill ju inte det ska vara så. Men tyvärr har erfarenheten visat sig att det är så. Nåväl. Under våren 98 spelas en skiva in. Och den släpps i september. Hypen är... Internet är fortfarande ganska nytt här. Så att man kan följa lite nyheter. Det kommer lite låttitlar som eventuellt ska vara med. Fast det var de inte, bla bla bla. Men det visar sig på våren någon gång får vi veta att Psycho Circus är, så att säga, temat, titeln. Det är någonting med någonting, Psycho Circus. Och det är lite intressant eftersom det då kom en skiva som hette Carnival of Souls. Den kom väl på hösten 97 medan allting annat låg nere. Det var ju bara för att då hade botläggen på den läckt ut. Så då släppte de en väldigt mesig version av plattan som officiellt släpp. Och Carnival of Souls och Psycho Circus, allt det här, det kommer ungefär samtidigt, de här titlarna i mitten av 90-talet. Men Psycho Circus blev alltså temat för det återförenade bandet. Och vi visste ju inte alls vad det skulle handla om. Man bara, Psycho Circus, okej, låter spännande. Och sen var det, när kan det ha varit? Början av juni kanske. Slutet av juni, någon gång på sommaren 98. Så var det en radiostation i USA, WRAT, The Rat, som hade fått tag, de hade fått tag i en läckt grej, en läckt version av titelspåret Psycho Circus. Kvaliteten var undermålig, det spelat in, alltså det gått på radion och haft en bandspelare framför, och denna MP3-an, eller vad det nu var, läckte ut på internet. Och den var helt fantastisk, låten. Verkligen, man bara, oj, alltså bakom den här riktigt usla kvaliteten, usel för att vara, hade det varit en liveinspelning från 73 hade jag tyckt det var helt okej kvalitet. Men nu är det då en studioinspelning från samma år då, och därför var det väldigt dålig kvalitet eftersom den var inspelad på det sättet den var. Och man tyckte bara, alltså det är inte sant. Man fick lyssna försiktigt, man fick lyssna noga, försiktigt. Ja, jag lyssnade försiktigt, jag tog bara vänsterörat. Man fick lyssna väldigt noga därför att det var den här radioprataren, han pratar ju över låten stundtal så där mitt i en refräng så hör man The Rat, K197.7, The Rat, sånt kom in i låten, men det förstärkte ju bara känslan av att det jag lyssnar på nu, shit, det borde jag inte fått lov att lyssna på, det här är unikt, jag får vara med om något speciellt. Så här någonstans kickar ju hype-maskineriet igen igång. Sen dröjde det någon månad och så läckte det ut sex, jag ska se vad jag har i låtlistan. Kan ha läckt ut sex låtar, något sånt. Jag ska bara bläddra lite, ni får prata med varandra så länge. Det kunde jag ju förberett innan, men det vill jag inte säga. Jag har annat att pyssla med än hålla på att förbereda saker hela dagarna. Psycho Circus. Psycho... Ja, men en sex låtar kan jag gå läckt ut. På kassett, någon slags sju låtar var nog till och med. I vilket fall, jag vet, för i alla fall minst en låt saknades och den kommer vi till varför det var speciellt. Men vi fick sex eller sju låtar som jag hade med mig på kassett när jag åkte till England. Ja, men eller hade jag hela plattan då? Det spelar ingen roll, jag tjatar. Nu var det mycket bättre kvalitet än vad det var på den här K The Rat radiogrejen. Så nu hörde man, ja men det här är ju en platta. Låtarna, jag vet inte. Ja, jag avrundade. Raise Your Glasses tyckte jag väldigt mycket om, och titelspåret Psycho Circus, men jag har för mig att You Wanted The Best var med. Och man bara, aha. Ja, men jag kan jobba med detta. Jag får blunda och tänka på Burn Bitch Burn. Så blev det ju nästan som en riktig låt. Men nej, det ville sig inte riktigt, men det spelar ingen roll. Det var ändå ny Kiss-musik, så det var ju trevligt. Och så hade det börjat ryktas om att jo, men där ska vara en ballad av Peter och där ska vara en Ace-låt också. Och de hade jag nog inte hört här, så sex eller sju låtar. Och framförallt så hade inte den sista låten kommit. För sen kom en komplett advance-kassett. Och den fick jag någon gång i början av september, så jag hade med den. Jag lyssnade dagligen. Såklart. Och jag hade med den när jag åkte till England. Jag åkte till England i september, 19 september, för att gå på konsert med ett band som ni får googla om ni undrar vad jag tittade på. Och där var Journey of a Thousand Years med. Och den låten älskar jag från första sekund. Med skivan var det inte en himla spretig platta. Och det här är hela tiden kassett. Och det är hela tiden en sjunde generations, så att inga höga frekvenser och inte så mycket, alltså ja, knappt några frekvenser. Men i alla fall, jag lärde mig ändå tycka om den. Jag spelade den väldigt mycket. Och jag lärde mig hur den lät. Alltså den hade ett rätt så skönt, varmt ljud. Och sen släppte de plattan Psycho Circus. Och jag minns fortfarande första gången jag satte i den i CD-spelaren. Och lyssnade bara. Men vad hände med ljudet? Min Advance-kassett hade ju bättre ljud. Vad hände här? Det låter ju... Ja, det låter inte som rock'n'roll någonstans. Det är så mesigt polerat. Någon slags stor botten. Men där är ju inget bett i någon gitarr eller någon sång. Eller någon... Ja, jag fattar fortfarande inte vad som hände däremellan. Jo, det fattar jag. Jag är ju inte dum i huvudet. Jag fattar ju vad som hände. Men alltså, hur tänkte de? När de polerade till slut så hade de ju polerat bort alla kanter. Så det enda vi har, det är någon slags sån här trolldeg av låtar. Jättekonstigt. Och så nummer två, omslaget. Men snälla Kurt Jesus, skjut mig! Så fult omslag de har gjort. Det här... Att det är 3D i själva plastfodralet var ju bara kul fram tills den dagen det kom en spricka eller någonting. Eller om man köpte en och det var en spricka redan. För du kunde ju inte bara byta ett CD-omslag som man normalt sett kunde. Utan du har omslaget där och så vinklar du det, så var det lite kul. Men det var ju fult. Här hade de alla möjligheter att gå tillbaka till att göra en Love Gun eller en Alive 2. En riktig sån här bonus, snygg jäkla förpackning. För de hade pengar till det. Här. Och så gör de en Hot in the Shade. Skitful är den ju. Alltså jag fattar. Och så då, den är ju... För er då som är lite yngre så är den här CD-skivan även enhanced. Det var väldigt populärt där i mitten, slutet av 90-talet. Det var att enhansa CD-skivor. Så att man köpte en CD-skiva så stoppar man in den i datorn och då kom där en länk. Då kunde man se ett pixligt klipp. Eller lyssna på någon pixlig MP3-låt. Eller få en pixlig screensaver till sin dator. Var hittar man coola screensavers nu för tiden? Apropå ni kids som hänger på internet. Jag funderar på om jag skulle vilja ha en screensaver som... Det kanske är rör som byggs fort över skärmen. Ja, det är coolt med screensavers. Och den här CD:n är alltså enhanced, och jag kommer inte ihåg hur enhanced den är, men ljudet är i alla fall inte speciellt enhanced, kan jag säga. Och där är någon screensaver och så är det väl någon bild eller någonting sånt där. Oj, 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 så fräckt. Om du har en gammal 386, för kör du den i Windows 10 så känner de väl inte ens av skivan. Där finns ju inga CD-spelare i Windows 10. Vad jag hittar på. Alltså, i Windows finns det aldrig CD-spelare, för det är ett operativsystem. Men i datorer man köper idag som kanske innehåller Windows 10 så är det väl sällan en CD-spelare med. Bästa presskonferensen för plattan äger då rum på, är det Grauman's Chinese Theater, det är någonstans i Los Angeles. Och för att tydliggöra att alla bandmedlemmar har varit involverade i produktionen av plattan, såväl musik som den här för digitalt förbättrade CD:n, så tycker Paul att Ace säger inte så mycket, så de får någon fejkad fråga från någon fejkad journalist och så säger Paul yes, we have CD-skivan här som we have enhanced lite. Ace, tell us a bit about the enhanced CD. Varpå Ace tittar klentroget på Paul och säger enhanced? Det är den finaste stunden under hela Psycho Circus-eran faktiskt. Tack Ace för att du finns. Det kom faktiskt en utgåva av Psycho Circus som är ganska snygg, och det är den japanska. Det är någon sån här liten Digipack-historia som vecklar ut sig som ett sånt här 3D-vykort idag. Den är väl en liten... Den ger en liten fingervisning om hur plattan kunde se ut. För till och med när den släpptes på vinyl nu då 2014 eller vad det var, de släppte plattorna på vinyl. Det var ju första gången Psycho Circus kom på vinyl ens. De släppte inte den 98. För då sålde man inte vinyl, men de kunde gjort det ändå bara för att det var coolt. Men nej. Inte ens den fick ju någon behandling. Det är ju, jag har för mig, det är en plain white inner sleeve och allting. Alltså det, inte ens då får den någon form av Psycho Circus behandling. Utan Psycho Circus var bara ett mentalt tema. Det var ingenting som vi skulle, så att säga, förankra i verkligheten. Jättekonstigt. Vad har vi då på skivan? Vi har musik. 10 låtar. Med rock. Skräckrock och nazistrock. Eller vad, beroende på vem man frågar. Det är ju tydligt att ingen är jätteinvolverad i detta. Tycker jag. Speciellt inte Gene. För Genes låtar pendlar mellan att vara en demo från 70-talet, You Wanted the Best, den skrevs ju redan 1977 som Just Give Me Love, till att vara sådär, vad ska man säga, det är ju inte Pauls starkaste låtar, även om det inte är något fel på dem i sig, så är det ju tydligt att alla, Paul och Gene är fortfarande kvar i Carnival of Souls mode. Gene skrev rätt bra låtar, vet vi nu, till Carnival of Souls, men de förvandlades och förändrades och så vidare. Och vet vi nu, menar jag med, ni får lyssna på min genomgång av The Vault, för att där han är en rätt kreativ och produktiv låtskrivare under denna period, men han tar med de låtarna till ett återförenat Kiss som borde skriva låtar som Christine 16 och Let Me Know. Så när han plockar in Within här, det blir ju helt fel. Den låter inte som en Kiss-låt. Den låter som en Gene Simmons-låt. Och det är inget fel i det, men den, alltså, då hade jag faktiskt, nu ska jag mig själv, nu drar jag hatten över egen kam. De skulle spelat in Hot and Cold, den som kom på Sonic Boom, den skulle varit med här. Det hade varit en sån här, det hade en klassisk Ladies Room Gene Simmons-låt. Den skulle varit med på Psycho Circus istället för Within. Nu kan jag ju sådär, Jag har pratat skit om Within i alla år, och det är för att det är en av de sämsta låtarna de har spelat live någonsin. Den och I'm an Animal. Men jag tycker inte att låten i sig är helt värdelös. Men studioversionen är... Fast vi kommer till varför, vilken version jag gillar snart. Ja, vi chattar. Tydligt att det är Pauls låtar. På Pauls låtar så spelar Paul i princip allt. Utom när han då har Bruce Kulick på bas eller möjligen på någon gitarr. Fast Bruce säger att han inte spelar, men jag vet inte. Och på Genes låtar spelar han allt. Och sällan skola de två mötas. Peter spelar väl ingenting förutom på Into the Void. Ace spelar väl ingenting förutom på Into the Void. Däremot så sjunger Peter på I Finally Found My Way. Och Ace sjunger såklart Into the Void. Men det är ju ingen Kiss-skiva detta, någonstans. Det är ju inte, alltså, det är ju inte ens en Kiss-skiva i stil med Dynasty. Det här är ju verkligen så långt ifrån en bandskiva man kan komma. Det här är en contractual obligation record. Som vi sen måste gå ut och berätta för alla andra och lura alla andra att tro att det här är en Kiss-skiva. Och det är väl lite det också som så här 20 år efter att det är så sorgligt. Att man gick ut med att det här är ett group effort och himmel och pannkaka vad vi är vänner och alla har kommit till tals och Ace är bättre än någonsin och Peter, vi hade inte plats med ytterligare en låt så Peters låt kom inte med, bla 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 bla. När vi idag då vet att tiden har gått och vi vet att det handlar om något annat. Jag tycker det är så synd återigen att man valde att gå den vägen. Jag förstår ju då på något sätt. Kiss har ju alltid varit ett band där, för att använda begreppet realpolitik, man säger en sak men gör en annan. Och Kiss har ju alltid varit så. De har ju aldrig jobbat på något annat sätt. Och i början var det ju coolt, för de påstod att de var världens största band fast de spelade med tomma högtalare. Det tycker jag är häftigt. Men det är inte lika häftigt 30 år in i karriären. Tyvärr. Nåväl. 10 låtar och som blev konsekvent sämre efterhand som de kom ut och ljudet blev sämre och skivan kom och så kom turnén och så bara tänkte man, vad är detta? Jag vet inte hur många av er som lyssnar som var på turnén. Många var säkert där. Många tyckte säkert att det var bra. Jag tycker också att det var ganska bra. Jag såg båda Stockholm och båda Göteborg. Och så där i efterhand hade jag kunnat nöja mig med Göteborg. Men det tänkte jag inte då. Då var det antalet spelningar som var viktigt. Inte att de var bra. När man börjar snacka om turné så skulle det vara den största de hade gjort. Det skulle vara en fantastisk 3D-show. Och antagligen det skulle vara lite cirkus och sådär som det var på första giget. Allt det här som återigen är 1979 när det skulle vara Superkiss. De skulle spela en vecka i samma stad och ha en stor carnival ute på parkeringsplatsen. Ingenting av detta hände. Plattan bombade ju något så kom och hjälp mig. Och det enda som hände med Psycho Circus det var att de gjorde en liten turné på östkusten i USA 98. De spelade alltså inte ens en, gjorde inte ens en USA-turné. Och sen så åkte de över till Europa där de fortfarande hade en liten marknad. För de hade ju verkligen sålt, alltså devalverat sitt varumärke här. Genom att vänta så länge innan de gjorde någonting efter en fantastisk turné. Och genom att släppa en platta som var så lågt under vad folk ville ha. För det var ju det. Alltså, nu 20 år senare så kan man analysera och så vidare. Men Psycho Circus låter ingenting som Alive eller Alive 2. Och eftersom det var det de jämförde allting annat med. Så blev folk besvikna. Recensionerna var dåliga. De flesta sådär halvfansen tyckte väl att jaja, det var väl ingenting detta. Så gick de vidare i sina liv. Och sen så kvar var ju vi som vanligt. Vi som alltid fått kämpa. Det dröjde fortfarande några år innan Kiss blev ett sånt där band som alla måste gå och se och så vidare. Det dröjde ju nästan 10 år till. Så kvar stod ju vi. Vi som hade kämpat oss fram, kämpat oss igenom 80-talet när de spelade på Olympen i Lund och de spelade på Ausstellungshalle i Sindelfingen och så vidare. Kvar stod ju vi. Och de åkte till Erfurt och spelade. Och Ace betedde sig knepigt på scen. Och scenshowen var inte alls något vidare. Den var ju fruktansvärt ödslig, den här stora Psycho Circus-scenen och de här brillorna man skulle ta på sig. Och så låtlistan. 3 nya låtar och inte en enda annorlunda låt i övrigt. Alltså en sämre variant av Reunion-setlisten som var rätt bra. Även den var bäst på hösten 96 men den var rätt så bra hela turnén igenom. Och nu fick vi i princip samma låtlista igen. Fast de har tagit bort New York Groove och Watching You och I Stole Your Love och Come On and Love Me. Men kvar var ju såklart I Was Made For Loving You. Skjut mig. Och så 3 nya låtar då. Öppningslåten Psycho Circus, det är helt okej, det fattar jag, det är logiskt. Ace-låten så att han kunde få spela sitt solo. Ja men ta det bort, Shock Me. Spela någon annan, spela Hard Times. Och sen så Within. Gene-låten då, så han fick en låt som de kunde ha trumsolo i. Det hör ju till saken att på första giget på turnén, det här stora Los Angeles Dodger Stadium-giget på Halloween, där körde de i både She och Nothing to Lose. Och båda låtarna lät faktiskt ganska okej. Okay. Alltså de lät ju inte sämre än någonting annat på spelningen. Och hade de bara fortsatt köra detta så hade det varit helt okej. Okay. Istället gjorde de så att när de började 2 veckor senare, eller 10 dagar senare, började de ordinarie turnén i USA på östkusten. Och då hade de tagit bort de 2 låtarna, men lagt in Make in Love. Oj, tänker någon, vad kul att de körde Make in Love. Nej. För de tog en Make in Love som passade Peter Criss spelande och hans tempo. Det vill säga, de tog, om man är van vid motorvägs Making Love, så blev detta innerstads Making Love. Den gick så långsamt. Och jag tror de märkte det själva, för 2 veckor senare så var den borta ur setlisten. Jag har kompisar som var över och såg de 3 spelningar i New York-området. De spelade på Garden, de spelade på Nassau Coliseum och de spelade på East Rutherford, Meadowlands Arena. Allt det där ligger inom liksom New York-området kan man säga. Och på 2 av gigen tror jag Make in Love var med. På det tredje var den inte med. Och sen var den aldrig med igen. Okej, okay, jag kan vara helt ärlig. Jag hade hellre hört den. Jag hade hellre hört den här innerstads Make in Love i 40 km i timmen. Än någon annan av de andra låtarna. Men det betyder inte att den var bra. Det betyder bara att då hade det varit 3 minuter som jag inte fick på turnén innan. För det var det som var det tråkiga. Alltså, de kunde gjort nästan vad som helst. De har själva valt och skapat att Calling Dr. Love är en sån man ska spela ofta och sådär. Den kan de lätt. De kunde ha kört Ladies Room där. 3 minuter. Det hade inte spelat någon roll. Men vi i publiken, vi som bryr oss på riktigt, vi som bryr oss om musiken. Vi hade ju känt att, ja men vad coolt, vi fick i alla fall 3 minuter. Alice Cooper har gjort så hela sin karriär. Det har alltid funnits något för the casual fan och något för the hardcore fan. Jag tycker det är lite sniket av dem. Och, ja, jag kan inte hjälpa det. Nu blir jag arg igen. Nej, det blir jag inte. Det är 20 år sedan. Jag skiter i vilket. Så turnén till slut. Vi fick ju i Skandinavien så fick vi samma setlist varje kväll utom på första Göteborgsgiget när de bytte om lite. Jag tror vi tar en runda om de gigen när vi kommer till mars nästa år. Så kör vi 20-årsjubileum. Ni som vet vad jag pratar om, ni minns det säkert. Och ni som inte vet, ja, ni får vänta några månader. Det är inget jättemärkvärdigt. Sen tog turnén slut och det var sista gången som de spelade Within och Into the Void. Däremot så Into the Void... Nej, Into the Void körde de den på Farewell. Nej, det var 2000 Man och Shock Me. Ja, det var i alla fall Within var sista gången någonsin och Into the Void har ju Ace spelat sedan dess i alla fall. Så att det är ju lite kul, det får man ju säga. Men där någonstans på våren 99 så dör Psycho Circus helt och hållet. Titelspåret har de plockat upp sedan dess, kört några gånger. Monsterturnén och ja, även nu i förra året 2017 väl, har jag för mig. Har jag fel för mig? Kanske, ja, ja. Jag vem vill veta. Men plattan liksom i sin helhet är ju helt död och bortglömd. De försökte 2004, petade in I Pledge Allegiance to the State of Rock and Roll. Varför heter den så? Varför heter den inte bara Pledge eller Pledge Allegiance? Varför heter den I Pledge Allegiance to the State of Rock? Det tar ju 3 veckor att säga det. Jättekonstigt. De körde den några gånger 2004. Bara en handfull där i början av den turnén i Australien var det väl. Och sen, ja, sen har det inte varit något med den heller, kan vi ju säga. Lite synd kan man ju tycka. Jag kunde tycka att de kunde kört i alla fall någon av låtarna. Så där dör Psycho Circus helt och hållet. Begraven. Förutom då titelspåret som sagt. Fram tills för några år sedan. Fram tills 2013 tror jag det var. Jag fick en länk en tidig morgon eller en sen kväll. Har du hört Psycho Circus-demorna? Nej, det har jag inte gjort. Nu är det fake igen. Nu är det någon som har suttit hemma och spelat in Teddy Björn och Fredriksson och så har de distat sången och så säger de att det är en demo med Kiss. Man har ju varit med om det, eller jag har varit med om det så många gånger så att man liksom, jag är lite blasé när någon säger oh, har du sett och hört? Kul. Och nästan alltid har jag tyvärr rätt. Det är ju sorgligt. Men inte alltid. Och det är ju därför jag fortsätter. För den länken innehöll 2 CDs. Och det stod klart direkt att det här är ju inte bara äkta. Utan det här är ju fantastiskt. Förutom hela skivan så var det en massa outgivet material. Vi hade tidigt läst låttitlar som inte kom med. Nu ska vi se, jag rabblar upp lite här. Ace hade en låt som hette Shaking Sharp Shooter. Skriven till Psycho Circus. Den kom med, fast den heter då Into the Void. Paolo Gin hjälpte till att arrangera om den och skriva om den lite som vanligt. Och sen så var det en låt med Peter Criss som hette Hope. Hope kom faktiskt på hans One for All-skiva. Den är skriven av Peter och Mike McLaughlin, hans vapendragare från 90-talet. Och det var en av låtarna han hade. Han hade även en låt, enligt Julian Gill, så hade han även en låt som hette Together. Som Peter och Tommy Thayer skrev ihop. Som inte heller kom med på plattan. Den hade ju varit kul att höra ordentligt. Ace hade... han hade den här Life and Liberty som jag gissar är samma Life and Liberty som är på hans nya platta. Ja, det är ingen märkvärdig låt alls. Det är en sådär... Ja, vem vill veta? Och sen Peter hade... Jag läser, jag har Julians lista här. där Peter hade en låt som heter Justice for All, som Peter hade skrivit som han hade tänkt att Gene skulle sjunga, eller att han hade Gene Simmons in mind, vad det nu betyder. Men sen har vi då Paul och Gene såklart. Okej, vi ska nämna två saker till om Psycho Circus. Det var första och antagligen enda. Nej, Monster hade väl en extra låt. Psycho Circus hade ju en extra låt. In Your Face spelade de in och släppte som Japan-bonus och som singelbonus. Det är väl den enda gången vi har fått en bonuslåt med Kiss. Det har varit någon live-låt någon enstaka gång, men det här var väl enda gången vi fick en bonuslåt som då inte var med på skivan. En Ace-låt dessutom, det är lite coolt. Sen spelade de ju även in It's My Life-demon från 82 och gjorde de en ny version som kom med i boxen 2001 sen. Men den släpptes ju inte på plattan här alls. Så den är ju att betrakta som periferia. Kan man säga det? Ja, det kan man nog. Bra ord, periferia. Men Paul skrev sina låtar. Men det fanns tydligen, det fanns några andra idéer och några låttitlar. Och i den här demosamlingen fick vi en låt som heter Body and Soul. Och det är en sån här, jag tycker Dreaming på Psycho Circus-plattan är en hygglig låt. Och Body and Soul är också en hygglig låt. Det är Paul. Varken mer eller mindre. Det är ingen Who Wants to Be Lonely, men det är en låt. Den börjar, sen tar den slut. Och däremellan så lyssnar man, ja. Gene däremot. Gene har, som vi redan då visste, en massa låttitlar i huvudet. Det kom låtar som inte kom med på Carnival of Souls. Han nämner i en intervju, är det Goldmine kanske, att han hade en låt som han ville att Ace skulle sjunga på, som eventuellt hette I Wanna Rule the World. För det var denna låten man, som vi pratade om i alla år, hur den lät. För de spelade in den med Ace, men det blev aldrig något. Idag vet vi att han måste ha tänkt fel. För att när han släppte sin The Vault så är det en låt från denna tiden som heter Weapons of Mass Destruction. Som Gene sjunger och sen som Ace sjunger och skrivit om texten på. Och I Wanna Rule the World var med i den här demosamlingen med Psycho Circus. Och man tänkte att skulle Ace ha sjungit detta? Det verkar konstigt för det låter absolut som en Gene-låt. Så jag tror att han tänkte fel där. Att det är Weapons han menade. Eller att intervjuaren då skrev fel. För det har väl också hänt att man antecknar fel. När man får 30 låttitlar så blandar man och ger lite. Och Gene hade, jag har en annan lista här. Ja, Sweet and Dirty Love såklart. Den hade varit med flera gånger redan. Damn I'm Good. Där har vi en låt som borde varit med. Damn I'm Good är en schysst demolåt från 97 som borde varit med på Psycho Circus istället för Within till exempel. För det var mer en rockstänkare. Det är inte den bästa låten han har skrivit, men den funkar i alla fall. Och sen är det de här skitsnygga balladerna I Am Yours och Rain Keeps Falling, tunga men melodiösa och sådär, men ingenting av det kom med. Och så får vi inte glömma Genes lilla carnival-grej där. Det som är i början av Psycho Circus-låten, det är ju en grej han gjorde med någon annan. Den är med i sin helhet, 38 sekunder eller någonting, i The Vault. Så visst, vi fick en demosamling med Psycho Circus, men det är inte det som är det speciella. Visst, det var ett par utgivna låtar, men det som är speciellt, det är skivan Psycho Circus. Det är alltså en dubbel-CD med kanske 25 spår. Och i de här 25 spåren, 10 av dem, eller faktiskt 12, det är en råmix. En tidig mix på Psycho Circus-skivan. Som läckte ut 2014, 16 år efter att plattan kom. Och det räckte faktiskt att höra titelspåret. För att jag skulle förstå att okej, nu måste vi tänka om. Nu måste vi värdera om. För det de misslyckades så fatalt med, när de släppte plattan så polerad och fick den att låta som ingenting. Våra öron, vi som lyssnar på kassetten, vi hade rätt. Där fanns något annat innan det. Och de här 10 låtarna, eller 12, fast det är 2 versioner. De fick mig att omvärdera hela skivan. Och så när som på en låt, ska jag lyssna på Psycho Circus skivan idag, så lyssnar jag på råmixen. För kors i Jösse namn, så bra den låter i jämförelse. Den kunde låtit så här bra. Och det är så synd att den inte gör det, att de var tvungna att göra något annat. Jag går igenom låt för låt. Jag har faktiskt i min fläckvisa research tänkte jag att nu den här gången finns det vissa grejer jag skulle vilja prata om. Så glöm inte dem, för jag glömmer ju alltid hälften av vad jag vill säga. Så om vi börjar med Psycho Circus, så slipper vi det här tradiga karnevalintrot som alla band har gjort minst en gång och som är stulet direkt av Beatles Sgt. Peppers skiva. Helt meningslöst trams. Utan här är det lite fiddlydigt, räkna in drapsträngarna och sen drar Psycho Circus igång. Och det tycker jag är häftigare. Det hade varit fan varit häftigare. Du, alltså, ha med det. Det är ett rockband. Det behöver inte vara Destroyer 2. Utan det kan få lov att vara Rock'n'Roll Over 2. Och det bästa, ja, förutom då att produktionen på de här råmixarna är generellt betydligt bättre. Det får vi vara väldigt tydliga med att säga. Den är betydligt bättre därför att det låter som ett band. Även om vi vet att det då är Kevin Valentine och så vidare. Men trummorna låter som trummor. Basen låter lite som en bas faktiskt. Och den ljudbilden i helhet är otroligt mycket mer rock'n'roll än någonting annat. Och sen är det då lite detaljer, det är de vi ska prata om. Att vi saknar introt, att vi slipper introt. Och vi slipper det här mongo-delayet när Paul skriker yeah! I början. Lyssnar man där på skivan så kommer det i ett delay lite till vänster också. Låter som att han snubblar och tappar kaffet på farmor. Det slipper vi. Här är inga delay och inget sånt trams, inga reverb eller så. Utan rösten ligger smärtsamt nära öronen när han sjunger. Fantastiskt. Nästa låt, Within, börjar som den ska med Bruce gitarr. Men istället för att höra det här, eller vad han nu hittar på, jag vet vad det är såklart, i början så hör vi Gene prata. Sådär. Fly without wings. Cykelpump mahogny kantarell. Lite så. Och det är det de har använt även på studioversionen, men där har de då vänt på det, för det ska vara jättetufft, precis som Beatles gjorde 67. De har vänt sig baklänges så det fasas in och ut och sådär. Jättetråkigt. Mycket, mycket snyggare. Mycket, mycket mer mystiskt. Nästan lite demon-gene. Som ju var det man ville ha. Däremot så är det en enda sak som saknas som är med på studioskivan. Och det är Within. Ni vet, efter andra refrängen när det ska gå in i det här soloriffet. Då there is no guarantee that, så kommer ju på plattan det riffet är inte med, utan då börjar den om istället. Det är svårt att förklara. Den editen är jättedålig. Och det är, där är studio, alltså den officiella versionen, bättre. Men det är fan i mig bara där också, på just det riffet då, de här 3 sekunderna. I övrigt så låter den låten mycket bättre också, som råmix. Mycket mystiskare, om det nu är ett ord. Nästa låt jag har en anteckning på är Into the Void. Han pratar över sitt solo, det är lite konstigt. Men det vi får här, om man blundar och lyssnar på denna, det finns 2 versioner och båda låter bra. Om man blundar och lyssnar och tänker sig Kiss i en replokal, så går det faktiskt att tänka sig det. Vi vet att det är Peter som spelar trummor, vi vet att det är Ace som spelar gitarr och sjunger, och vi hör Paul och Gene också. Det är riktigt häftigt. Det skulle jag säga om Psycho Circus. I refrängen på Psycho Circus så är där inte 16 Paul och bara det, utan där är en Paul och en Gene. Det är bara de 2 som körar på remixen. Och Genes kör är då under, han tar nedertonen och Paul tar övertonen. Det heter inte så. Men ni fattar om ni lyssnar på den, vad jag menar. Och det är samma här, det är coolare körer, det är mer rock'n'roll. Into the Void låter som en Kiss-låt skulle kunna låta. Om man bara Kiss hade spelat den. Och de inte hade mixat bort hela känslan. Sen har jag You Wanted the Best, har en anteckning på. Den låter ungefär som på plattan, förutom ljudbilden. Men eftersom rösterna är mixade så mycket högre på de här råmixarna, så ligger de så nära öronen och det är så härligt att höra Paul sjunga. För oavsett hur värdelös denna låten är, jag tycker det är en fruktansvärt dålig låt. Oavsett hur värdelös You Wanted the Best är, när Paul tar i, speciellt i andra versen, då sjunger ju Gene till Peter och Ace till Paul. Och Pauls andra vers där, man ryser över armarna i ren glädje över hur fruktansvärt bra den mannen sjöng en gång i tiden. Till och med på en sån skitlåt som You Wanted the Best. Så då måste man ju lyssna på den också. Sen kommer vi till när det blir riktigt spännande. Raise Your Glasses. Vi missar trumintrot helt. Det går rakt in på riffet. Alla vet väl att riffet i Raise Your Glasses för övrigt är snarlikt riffet i It's My Life. Så det kanske var därför It's My Life inte kom med. Därför att folk kanske tyckte att ja, det blir väldigt likt när man har två sådana här riff som går neråt. Jag pallar inte leka med de musikaliska termerna. Men det är i alla fall snarlikt riff i låtarna. Men inget trumintro. En helt annan text. Och det är lite synd. För jag hade gärna haft, så att säga, den riktiga versionen i denna ljudkvalitet. För det vi får nu är en annan text. Det är fortfarande en sån här Paul Stanley uppåt text. Det är de jag alltid har älskat. Jag älskar när Paul sjunger uppåt låtar. För de får mig att känna mig så uppåt. De skapar någonting i mig. När han sjunger positivism så är han bättre än någon annan. Och det är samma snitt på texten och vissa rader är återkommande fast på andra ställen och så. Men texten är annorlunda och den är väldigt styltig. Och det är så synd. Det hade varit roligare om det hade varit den, så att säga, riktiga texten. Men det får vara en passus för ljudbilden är ändå så pass mycket bättre såklart. Och nu blir det lite jobbigt för många av er. Så alla ni som då är av den svagt infantila åsikten att I Finally Found My Way är den sämsta låt ni vet, ni får hålla för öronen nu en liten stund. För nu blir det jobbigt. Jag har sedan den första dagen jag hörde den låten älskat den. Jag tycker väldigt mycket om Peter Criss, det vet alla. Jag tycker väldigt mycket om melodiös musik. Den här är lite sentimental. Det tycker jag fruktansvärt mycket om. Jag är otroligt glad för sentimentala låtar. Alla ni som undrar vilken som är bäst så kan ni gå in och lyssna på Old City Bar med Trans-Siberian Orchestra. Den låten har jag gråtit till fler gånger än vad jag har gråtit på begravningar. Och då har jag tyvärr ändå varit på några stycken. Så jag är väldigt sentimentalt lagd av mig och I Finally Found My Way är i mitt tycke en alldeles enastående liten låt. Ingen märkvärdig låt. Det är bara en väldigt fin text. Och jag förstår, alltså den är sjungen med sån värme av Peter. Och jag kan riktigt känna hur han kände. Om vi nu ska gå på myten och att de är tillbaka och att allt är bra så är det den perfekta Kiss, eller Peter är tillbaka låten. Sen tycker jag att bryggan när Paul och Peter sjunger ihop, då tåras ögonen fortfarande. Jag älskar när de är vänner och spelar i samma band. Och när de sjunger de raderna, Remember how we used to hide away, we'd chase the night. Alltså, det fyller mig med sån lycka. Att jag fortfarande när jag sitter och pratar i en mikrofon hemma i en liten plastlåda. Alltså jag pratar inte i en plastlåda, jag pratar till en plastlåda. Fortfarande nu blir jag alldeles misty-eyed. Så bra jag tycker att detta är. Och jag tycker det är synd att alla ni som inte gillar den, och ni är många, jag vet att folk anser att det här är det sämsta bandet har spelat in någonsin. Jag tycker det är synd att ni inte kunde se in i mitt hjärta och se vad det är jag hör. Eller höra vad det är jag hör. På samma sätt som jag önskar att jag kunde förstå någon som tycker att Monster är en bra skiva. För jag skulle hellre vilja tycka den är bra än att tycka den är dålig. Men jag tycker det är synd att ni inte ser eller hör vad det är jag hör. För jag tycker verkligen att det är en fantastisk låt. Och när vi får den i en remixversion och Peters röst är mixad mycket högre och ligger så här nära så att du hör tungans klick mot gummen när han sjunger. Jag ryser över armarna över att bara prata om det, och då kan du ju tänka hur det känns när jag lyssnar på den. Så känner jag för den låten. Sen kommer Dreaming, som någonstans tyckte lät som Alice Coopers I'm 18. Ja, jo. Det är ju för att de spelar ackorden E, C och D. Det är gjort i väldigt många låtar. Och nästan ingen av dem låter som Alice Coopers 18. Jag tycker inte denna gör det heller. Men det var väl någon som tyckte det var roligt. Varken Kiss eller Alice brydde sig. Men advokater brydde sig. Och det är ju som bekant de som har tråkigast. Däremot, det är en helt annan sång. Det här är verkligen en råmix, det här är en tidig mix, texten är inte färdig, så där är bara sång på första versen, och den är annorlunda och den ligger väldigt lågt också. Så det här är nästan som en instrumental version av Dreaming. Även bryggan är utan sång och sådär. Det är ingen favoritlåt, det här är nog faktiskt en av de sämre parlåtarna sådär, genom tiderna, alltså, inte sämre, alltså det är ju inget fel på det, det är bara så intetsägande, så blasé. Och sen kommer den då. Låten jag inte var beredd på när vi hade fått den här Advance-kassetten på Psycho Circus, och så var den inte med. Och sen fick jag hela kassetten och då var den med. Journey of a Thousand Years. Det är nog, om det inte är den bästa låten Gene har spelat in någonsin, så är det en av de fem bästa i alla fall. Den fångar allting för mig. Den fångar hela. För det första så knyter den ihop plattan bra. Den slutar som plattan började med det här riffet, Psycho Circus soloriffet. Den har en Bob Esrinsk stämning över sig, en The Elder stämning, som jag då tycker är en av bandets fem bästa skivor. Det är någon text som tilltalar mig, Can you feel it coming? Och det funkar till allt, den raden. Or was it the roar of the crowd? Alltså, och jag hade såna önskemål, måtte de köra denna live, måtte detta bli den nya Black Diamond med ett utdraget solo i slutet. Men kanske var det bäst att det inte blev så. Jag har använt den som, på de första föreläsningarna jag gjorde, så satte jag ihop en liten collage på Kiss live på 70-talet till den musiken. Och jag minns fortfarande på den här allra första föreläsningen som jag höll om Kiss första år och en intervju med Carl Linnaeus i Helsingborg. Det var första gången jag gjorde något med Kiss på en scen. Då hade jag den som avslutning. Och jag hade ändå gjort den själv och suttit hemma vid datorn. Och sen satte jag igång den på storskärmen då, och där var 100 pers i rummet och det blev alldeles tyst. Och så satte den igång. Och det blev samma som med Finally Found My Way och bryggan. Jag blev alldeles misty-eyed när jag stod där och hörde den låten och såg bilderna på det här unga, hungriga, fantastiska bandet. Det är folk som har bett mig ladda upp den efter. Vi körde den föreläsningen 3 gånger. Jag har nu kört den videon 3 gånger. Jag kan inte ladda upp den, för där är ett par filmklipp i den jag inte kan ladda upp någonstans. Och sen så är det ju en officiell låt, så den försvinner ju fortare än kvickt också. Men det är folk som har berättat för mig att de aldrig har brytt sig om den plattan eller den låten förrän de såg min föreläsning. Och det är ju helt, det är nästan makabert häftigt. Att om det jag sitter och tycker, att jag kan förmedla det och få någon annan att titta in i min hjärna på något sätt. Ja, det är väldigt fint och väldigt, vad säger man? Ja, det är en konstig känsla. Det får nu räcka med Psycho Circus där. Det blev ju över en timme idag igen. Det var ju värst. Det är som att det aldrig tar slut det här, konstigt nog. Jag trodde det skulle bli en kortis. Men så är det väl. Ja, nu får ni lugna ner er, Johan och Daniel. Nu har ni fått en Psycho Circus-podd. Och jag har väl på något sätt sagt att det kommer en till då när det blir turné 20-årsjubileum i mars. Om jag inte glömmer det, vilket ju faktiskt, då jag är på Marillion Weekend i mars, så att då är det fokus på annat kan jag säga. Men det kommer ju en podd också, så vi får se vad det handlar om. Det var ju ändå roligt det här. Det var väldigt kul att lyssna igenom den här råmixen igen. Det var ett tag sedan jag gjorde, så att det ska man göra lite då och då. Ja, och som vanligt, jag vet inte om den finns ute någonstans, råmixen. Ute finns den, det vet jag. Den finns ju på sådana här köpebotläggs och sånt skit. Men jag vet inte om den liksom ligger på tuben eller om den ligger någon annanstans för att ladda ner och så vidare. Det är ju som det är, ni vet hur det är. Jag kan ju inte liksom skicka den till folk, för det får man ju inte. Det är ju inte min musik såklart, utan men som jag glömde ju en grej i början där. Jag har ju varit i Ulricehamn i min envisa research. Vad gäller just Ulricehamns fågelläten, så har jag ju varit i Ulricehamn nu. Det är jättesvårt faktiskt att ta sig dit. Dels för att jag inte vet var det ligger. Dels för att jag är lite osäker på om jag egentligen vill åka. Men jag har varit där nu, det är väl 14:e gången, och spelat in fågelljud. Och jag byter gärna det eftersom jag är ute efter den taiwanesiska nötsnäpparen och den fridlysta lilla rödskrikan. Så de har inte fått tag i ännu. Så om det är någon av er som skulle ha dem inspelade, de ljuden, så hör gärna av er. Om ni vill höra mina ljud, jag har en mapp med 10 stycken ljud från Ulricehamns fågelfauna som jag spelade in alldeles själv och har lagt på min drive. Så att ni som vill höra de här fågelsångsljuden då, de 10 spåren från Ulricehamn, ni kan ju höra av er. Skriv ett litet meddelande, så kan ni få en länk och lyssna och se om ni har dem, eller om det var någon ni saknade eller sådär. Det vet man aldrig, så det är bara att höra av sig i så fall, så löser vi det. Men det var väl det för idag. En speciell hälsning till alla i Ulricehamn då, om det är några lyssnare. Berätta gärna var ni ligger någonstans, jag är lite osäker. 1 november, Sölvesborg. Jag hoppas ni kommer, alla ni som bor i närheten av Sölvesborg. Klockan 19 på pubkyven så rycker vi hockeyspelet och nävarna på de som redan är på plats, och så kör vi en runda. Och i mån av tid så kommer jag även att hålla en föreläsning på en timme eller sådär. Om någon nu skulle vilja lyssna på det. Om Kiss då, inte om fågelläte i Ulricehamn. Nu får det räcka för idag. Ni får ta hand om er, krama varandra i trafiken. Nästa gång så är vi någon annanstans. God afton.